Vad säger man nu? Det är väl lite för tidigt att säga gott nytt år. Jag säger god fortsättning och gott avslut. Och resten säger jag strax. Det är ju lite som när Kalle började här i början, så tänkte jag på det här tipset om att göra en årsberättelse. Att se tillbaka på det året som har varit och sammanfatta det. Och det är en väldigt nyttig övning att göra, inte bara i slutet på ett år utan i slutet på en dag eller vad det nu är för tidsperiod, att få se tillbaka, se vad har Gud välsignat mig med, vad har jag fått, vad har jag fått gå igenom och vad har jag lärt mig och så vidare. Det är väldigt, väldigt gott. Men det är någonting som vi ändå måste konstatera när vi står i slutet på ett år, och det är att nu är det för sent att göra någonting åt 2017. Det här året är liksom, om vi vaknar nu och tänker, just det var ju det här året, om vi nu börjar titta tillbaka på våra nyårslöften från förra året, då är det lite sent att börja springa i eftermiddag om det skulle vara det som präglade 2017. Vi kan inte göra någonting åt det året som har varit. Men däremot så har vi en lysande möjlighet nu att avgöra, vad gör vi av det året som kommer? När vi byter våran almanacka, när vi ser in i och går in i ett nytt år, så har vi unika möjligheter att bestämma vad vi vill att nästa år ska präglas av, om vi får leva året ut. Vad vill vi att 2018 ska vara präglad av? Hur vill vi gå in i nästa år? Vad vill vi att det ska ha för inriktning? Vi har ju under förra terminen haft en genomgång. Vi har gått igenom Gamla testamentet, det gamla förbundet, och vi kommer att gå igenom det nya testamentet och nya förbundet nu den här terminen, men inte just idag. Utan vi tar en liten paus och så blickar vi in mot framtiden för det här året. Och jag tänkte att vi ska göra det ändå med en text från Nya testamentet som kan hjälpa oss lite grann i att se över våra prioriteringar för året som ligger framför. Några tips som Jesus skickar med inför framtiden. Vi kan gå till Lukas evangeliet kapitel 12. Och där sker det ganska många saker. Det är under en period när Jesus håller på och undervisar sina lärjungar inför, alltså man kan säga den här delen av Lukas evangeliet, den är lite grann som den tråkiga av de tre filmerna om Sagan om ringen. Filmen i mitten här som egentligen bara handlar om att de går och så stannar de och pratar och så går de och så stannar de och pratar och så slåss de en del och sådär. Och det Jesus gör i den här delen av Lukas evangeliet är att han är på väg till Jerusalem. Och då går han och så pratar han. Han undervisar sina lärjungar och så då och då så möter han människor och då möter han deras behov. Han botar människor och så vidare. Men det finns hela tiden en rörelse mot det som ska komma. Både i hans handlingar, i det han säger. Och det är liksom den rörelsen framåt hela tiden. Och nu så har han blivit, han har varit i en konfliktsituation med några fariséer och laglärda. Och så när han får med sig sina lärjungar igen så undervisar han dem utifrån det och är lite frustrerad så här. Och så när han är mitt i den här undervisningen så blir han avbruten av någon i folkhopen som har kommit för att be om hjälp. Han har hamnat i en arvstvist med sin bror och så kommer han till Jesus för att liksom, han tänker att Jesus får lösa det här. Och man förstår att Jesus är lite frustrerad över det här, för han har viktiga saker som han vill skicka med sina lärjungar. Så han säger till den här mannen att jag är inte, vem har satt mig till domare över er? Det här är inte min sak. Och så ger han honom det här tipset innan där han säger, men akta er för allt habegär. Därför att en människas liv beror inte av överflöd på ägodelar. Berättar en liknelse om en man som samlar på sig stora rikedomar, bygger stora lador och kan luta sig tillbaka. Och den natten så dör han. Och allt han samlande är till ingen nytta. Och när han har sagt det så vänder han sig återigen till sina lärjungar och så fortsätter han sin undervisning. Men det är alltid kryddat av det som har hänt på vägen. Han har en tanke. Han har någonting han vill förmedla. Men hela tiden så väver han in det som han möter och det han ser. Och i den här texten nu, utifrån det som precis har hänt, så säger han till sina lärjungar i vers 22. Så säger han, därför säger jag er, bekymra er inte för hur ni ska få mat att leva av. Eller kläder att sätta på kroppen. För livet är mer än födan. Och kroppen är mer än kläderna. Tänk på korparna. De varken sår eller skördar. De har varken förrådskammare eller lador. Men Gud föder dem. Och hur mycket mer värda är inte ni än fåglarna? Vem av er kan med sina bekymmer lägga en enda aln till sin livslängd? Och när ni nu inte ens förmår så lite, varför bekymrar ni er då om allt annat? Tänk på liljorna, hur de växer. De arbetar inte, de spinner inte. Men jag säger er, inte ens Salomo i all sin prakt var klädd som en av dem. Om nu Gud ger sådana kläder åt gräset som idag står ute på ängen och imorgon kan stoppas i ugnen, ska han då inte ha kläder åt er, ni trosvaga? Tänk inte på hur ni ska få något att äta och dricka. Och oroa er inte. Allt sådant jagar hedningarna i världen efter. Men er fader vet att ni behöver allt detta. Sök istället hans rike. Så får ni det andra också. Var inte rädd, du lilla jord. Er fader har beslutat att ge er riket. Sälj vad ni äger och ge åt de fattiga. Skaffa en penningpung som inte slits ut, en outtömlig skatt i himlen, dit ingen tjuv kan nå, där ingen mal förstör, ty där er skatt är, där kommer också ert hjärta att vara. Så ber vi här att du ska öppna våra hjärtan, att du ska hjälpa oss att förstå det som du vill att vi ska bära med oss idag. Gör ditt ord levande och verksamt i oss, i Jesu namn. Amen. Här börjar Jesus med en tydlig uppmaning. Bekymra er inte. Oroa er inte. Oroa er inte för hur ni ska få mat att äta och kläder att sätta på kroppen. Därför att livet är mer än maten och kroppen är mer än kläderna. Han sätter liksom... Alltså efter det här, om man har lyssnat på, om man har varit lite så här halvslö liksom, och så säger han detta, så tänker jag att nu blir man, jag skulle bli provocerad och försöka förstå, okej, vad menar du nu? Därför att det här, att vad vi ska äta, vad vi ska ha på oss, det hör till, liksom till våra basbehov. Det är någonting som vi liksom inte kan ignorera hur som helst, och särskilt inte de människor som han pratar om här. Det här är lärjungarna, det här är de som har lämnat allt. De som har gått ifrån lukrativa företag, de som har gått ifrån familjer och försörjning och allt möjligt och följt efter honom. Och nu säger han, men oroa er inte för vad ni ska äta och sånt där tråkigt. För livet är mer än så. Jag tänker att om ni någon gång har läst någon slags psykologi eller sociologi, så har ni stött på Abraham Maslow och hans behovstrappa. Den finns här. Han levde i slutet på 1800-talet, början på 1900-talet. Han var verksam rätt länge in på 1900-talet. Han blev gammal. Men det här är liksom hans livsverk sammanfattat, kan man säga. Han var forskare i psykologi och försökte liksom ringa in men vi forskar mycket på psykisk ohälsa. Men vad är psykisk hälsa för någonting? Hur funkar en frisk, psykiskt frisk människa? Och då kommer man fram till att vi är behovsstyrda. Och så finns det olika nivåer av behov som vi eftersträvar som människor. Man kan diskutera lite grann i vilken ordning man stoppar och var man stoppar in vissa saker. Men grundtanken, den är så här. Att det första nivån är det fysiska, det fysiologiska, det kroppen behöver. Vi behöver mat och vatten och luft. Sexualiteten har han stoppat in där. Vi skulle här kunna lägga till värmen. Att inte frysa ihjäl och såna här saker. De basala kroppsliga behoven. Och då säger han det att är vi på den nivån att de här behoven hotas, då kan vi inte tänka på något annat. Då kan vi inte hålla på och sträva efter de andra sakerna. Det finns inte i min värld. Har du inte mat att äta, så, alltså en människa som arbetar i, som slavarbetare i textilindustrin, som inte vet om man har någonting att äta imorgon eller idag, kan liksom inte sitta och fundera över, eller sitter inte och funderar över att jag undrar om den här tröjan jag har på mig uttrycker min identitet så där som jag har tänkt att den ska göra. Man har inte tid att fundera över, jag undrar om mitt arbete i den där svettiga arbetsverkstaden verkligen ger utrymme för min fulla potential, eller om jag ska söka mig till en annan karriär. Därför att har jag inte mat för dagen, då är det det enda som jag strävar efter. Och sen finns det då flera trappsteg. Allt eftersom de här behoven tillfredsställs så söker jag efter nya saker. Andra saker i livet blir aktuella. Har jag mat i magen idag så börjar jag sträva efter tryggheten att veta att jag har mat i magen imorgon. Att jag behöver stabilitet, ordning och reda. Det är nu vi börjar prata om mänskliga rättigheter och såna här saker. Och när jag har tryggheten, då börjar jag söka efter gemenskap. Då börjar jag oroa mig över de saker som hör till det. Det var hans tanke. Och sen fortsätter det upp och sen menar han att överst upp, så när allting annat är tillfredsställt, så återstår självförverkligandet. Att få bli allt det som jag har potential att bli. Och som sagt, man kan diskutera lite grann var man stoppar in olika saker i den här trappan. Men det finns en tanke här som jag tror att vi kan stämma in i. Alltså, det är likadant med friheten och tryggheten som man ofta ställer emot varandra. Men frihet söker bara den som har upplevt tryggheten. Om jag har upplevt att få mat och ha en stadig tillvaro, det är då jag börjar fundera över friheten att få, alltså friheten att välja bort tryggheten. Det är också en frihet, säger jag. Frälsningsarméns grundare, William Booth. Han var ju verksam i London inom metodistkyrkan som evangelist. Och han la märke till en sak som påminner om det här. Han samlade, när han samlade ihop det som skulle bli frälsningsarmén, så etablerade han det här. Ingen människa tar emot evangeliet på fastande mage. Det vill säga, att när jag går ut och pratar om människors eviga ve och väl och samtidigt låter dem svälta i gatstenen, så är det för det första så att ingen kommer att lyssna på mig. För det är inte deras första behov utifrån deras upplevelse av situationen. Och för det andra så kommer allt det jag gör bara upplevas som ett hån. Jag tar inte de här människorna på allvar om jag inte ser vilka behov de faktiskt har. Ingen människa tar emot evangeliet på fastande mage. Och därför så började man redan från början i Frälsningsarmén med ett väldigt utbrett socialt arbete. Därför att dela evangeliet, att dela de glada nyheterna till de fattiga, hör just till kärnan. Eller det sociala arbetet hör till kärnan av det som Jesus kom för att göra. Att ge de glada nyheterna till de fattiga. Och för att göra det så måste jag se deras behov. Men sen är det ju så här att det här gäller ju inte bara basbehoven. Det är inte bara första nivån som jag tänker på och sen kan gå vidare. Utan när jag har tillfredsställt ett behov så står redan nästa behov för dörren. Då står jag redan där och längtar efter nästa. Jag har redan glömt det andra och så är jag på väg emot nästa steg. Jag kan liksom bara tänka på det som jag inte har fått. Och när man klättrar längre och längre upp på den här stegen så blir det här kanske tydligare och tydligare. Att det viktigaste behovet i mitt liv är alltid det som inte är tillfredsställt. Och det är lätt att glömma de andra sakerna som ligger bakom mig. Det som jag har är inte lika intressant som det jag inte har. Alltså när jag har ekonomisk trygghet så blir det viktigare för mig att passa in i en gemenskap. När jag har trygghet och en fungerande gemenskap så blir det plötsligt väldigt viktigt för mig att inte känna mig låst och känna att jag får vara den jag vill vara, så att säga. Och när jag har det så det fortsätter så där. Och på något sätt så kan jag bara se det som inte är tillfredsställt. Ett otillfredsställt behov kan liksom uppta hela mitt liv, hela min värld. Det kan vara någonting som i positiv bemärkelse kanske motiverar mig att göra saker, men det kan också vara det som gör mig fullständigt blind för allt annat som är viktigt. Och sen finns det ett problem till, och det är att ha någonting gör oss inte immuna emot att oroa oss när det gäller de sakerna. Att ha trygghet gör oss inte immuna för oro när det gäller otrygghet. Den som har mycket är precis lika orolig som oss andra för att förlora det. Jag tror att vi kan gå till nästa som några exempel. I första Mosebok 41 så beskrivs en situation där Josef har hamnat i Egypten och han har varit med om en otrolig resa. Han har hamnat i fängelse. Och där, som en parentes kan man säga i det här, fast den är ganska viktig egentligen i berättelsen, så får man reda på faraos drömmar. Och farao var en person som hade allt. Lite senare i berättelsen så står det bokstavligt att han ägde allt och alla i sitt land. Han var väldigt förmögen. Redan innan Josefs reformer i landet så ägde han väldigt, väldigt mycket. Farao var inte en fattig människa. Och ändå så drömmer han återkommande mardrömmar om förlust, otillräcklighet och svält. Han är rädd att inte ha nog. Det är det han drömmer om på nätterna. Det är det som håller honom vaken. Om vi går till nästa så ser vi Nebukadnessar. I några århundraden senare så lever han i samma situation. Kanske ännu mer. Han är vid den här tiden förmodligen den mäktigaste mannen i den då kända världen. Han hade ett gigantiskt imperium. Och han drömmer mardrömmar om förnedring och förlust. Han drömmer mardrömmar om att allt ska tas ifrån honom. Att han ska få leva som ett djur tills han får lära sig. Ja, han är rädd för förnedring, han är rädd för förlust. Den som har allt är inte immun emot oro. Snarare tvärtom. Det är de som har som drömmer mardrömmar om förlust och otillräcklighet. Oftast är det de rikaste som drömmer mardrömmarna om fattigdomen och otillräckligheten. Om vi går till nästa, så bara som ett exempel här, eller så har vi kontrasten. Kung Salomo, som vi har talat om tidigare under terminen, som beskrevs som den visaste mannen i historien. Och han fångar upp det här. I sin bön till Gud så säger han: två saker ber jag om, neka mig dem aldrig till min död. Håll falskhet och lögn ifrån mig och gör mig varken fattig eller rik. Ge mig bara mitt beskärda bröd. Gör mig varken så mätt att jag förnekar dig och säger vem är Herren, eller så utblottad att jag stjäl och kränker min Guds namn. Ge mig bara mitt beskärda bröd. Gör mig varken rik eller fattig. Därför att både förlusten, eller både avsaknaden och överflödet, har med sig sina faror. Vi tenderar att bli fokuserade av de här sakerna. Det stjäl vår uppmärksamhet och det liksom bestämmer vad våra liv pekar emot. Det som Jesus precis har sagt till sina lärjungar, det han uppmanar dem till, är just motsatsen till det där. Han säger, oroa er inte. Oroa er inte för maten ni behöver äta. Oroa er inte för kläderna på kroppen. Alltså oroa er inte för de basala behoven. Och så ger han tre stycken skäl till detta. Och det första skälet som han pekar på är faderns omsorg. Han säger att det finns ett väldigt bra skäl att inte oroa sig, och det är att ni har det ni behöver. Och så tar han visar han några illustrationer som är rätt intressanta, därför att vi är vana ibland, eller en del av oss har hört den här texten, och då brukar vi höra Matteus variant av den här när han säger, se på himmelens fåglar och på markens blommor. Det är en lite finare variant. I det här fallet så tar Jesus exemplen korpar. Och det är rätt intressant. Alltså Jesus säger, se på korparna. Och korpar är spännande därför att korpar hör till de mest orena och avskyvärda djur som en jude kan tänka sig. Det står flera gånger upprepat i både tredje Mosebok, i femte Mosebok, när det gäller djuren man så uppräknas djur man inte ska äta, och så finns det djur man inte ska liksom röra vid, och så finns det de här djuren man inte ska äta som man ska känna avsky inför och som man inte ska röra vid. Och där finns alla former av korpar. Så att det här är liksom avskyvärda ohyra liksom, som flaxar. Alltså och dessutom fanns det ju en bild av dem att i en del folkberättelser och sånt där om just de korparna, så att de är lata. De som man kan se dem, de sitter i stora hopar och gör ingenting. De kraxar och för en massa oväsen. De lite som tonåringar med vingar kan man säga. Sådär. Det är väldigt sådär. Och att Jesus tar dem som exempel är rätt spännande. För han säger, det här är ohyra. De är avskyvärda. De gör ingenting. De arbetar inte. De skördar eller sår inte. De samlar inte på hög för att klara morgondagen. Men de tar Gud hand om. Herren föder dem, står det. Och så tar han nästa exempel lite senare när han pratar om liljorna. Och det här är också ett sånt där ord. Takrina, står det. Det är liksom ett paraplybegrepp för alla vita blommor som är, det är liksom ogräs som växer i åkrarna. Så man väntar tills de har blommat ut, men innan de fröar av sig så måste man samla ihop dem och bränna upp dem i ugnen för att de inte ska sprida sig. Alltså det här är ogräs som liksom står ute på åkrarna och saboterar böndernas produktion. Det som de är beroende av för sin mat. Och det här säger Jesus om dem, att de arbetar inte, de spinner inte. Men inte ens kung Salomo i all sin prakt var klädd som en av dem. Och Salomo var rik. Det står om honom att människor vallfärdade från hela jorden för att se på hans palats, på hans ståtlighet, på hans hov. Och hur han än ansträngde sig så lyckas han inte att överglänsa ogräset. Och så säger Jesus, om Gud har såna kläder till ogräset som idag står på ängen och imorgon kastas i ugnen, varför oroar du dig för att han inte ska ha kläder till dig? Så det är det första skälet att inte oroa sig. Som han säger, alltså, han säger inte att de basala behoven inte är viktiga. Att vi inte ska ta hand om vår kropp. Han säger till och med att Gud, er fader i himlen, vet att ni behöver allt detta. Och det är skillnaden. De som inte känner Gud jagar efter detta i oro. Men säger han, för så, det står så liksom att allt detta jagar hedningarna i världen efter. Men er fader vet att ni behöver detta. Oroa er inte, det för att han som ger mat åt korparna och som kläder ogräset, kommer att ta hand om er. Han vet vad ni behöver. Sen ger han det andra skälet, som också är ett väldigt bra skäl. Han säger att oron är meningslös. Den är fruktlös. Vem av er kan med alla sina bekymmer lägga en enda aln till sin livslängd? Om ni nu inte ens förmår så lite, varför bekymrar ni er då om allt annat? Alltså här finns det är ganska spännande hur han liksom lyfter. Det här är ett nihilistiskt argument skulle man säga. Det här är ju någonting som kanske inte Nietzsche men Foucault skulle kunna slänga sig med. Han säger att ja, men din oro är meningslös. Du kan inte göra någonting. Så varför oroar du dig då? Särskilt om man skulle säga att man tror på slumpen, så skulle man säga att ja, men så länge slumpen regerar så kan allting hända och då är det ingen idé att oroa sig. Jag kan inte påverka någonting. Om jag ramlar ner från en hög byggnad så kan det hända att jag inte dör. Därför att om slumpen regerar så är allting möjligt. Det är inte riktigt det Jesus säger. Men han säger ändå att hur mycket du än oroar dig så kan du inte påverka din livslängd. Han har precis berättat en lång berättelse om en man som samlade i stora lador och förberedde sig för sin pension och gick och dog samma natt. Så Jesus säger att om du inte kan påverka det så slösa inte bort ditt liv på att oroa dig. Även om du inte tror att fadern tar hand om dig så ska du ändå inte hålla på att oroa dig därför att du kan inte påverka det. Här vaknar ju liksom Gustav den VI inom oss. Vi får lite så här ryckningar. Gustav den VI, han som hade valspråket plikten framför allt. Därför vi tycker ju att det här är ju väldigt oansvarigt. Att ta korparna som exempel som inte arbetar och ta blommorna som exempel som inte jobbar för sitt uppehälle. Och dessutom säga att ja, men vad kan jag göra? Så det är väl ingen idé att oroa sig för det. Liksom. Det känns ju väldigt oansvarigt. Det kan hända att jag inte kan påverka min livslängd. Men jag kan i alla fall oroa mig för det. Det är väl ändå det minsta man kan begära av en människa. Att ta sitt ansvar och sova dåligt. Men det är för att oron blir liksom vårat liksom sista livlina inför det som vi har svårast att göra. Nämligen att lita på Gud. Det jag gör när jag oroar mig, när jag lever i ängslan inför morgondagen, det är ju i praktiken att säga att jag och Gud har lovat att han ska ta hand om mig. Men jag vet inte riktigt om han gör det. Alltså jag vill inte lägga börda på någon som lever med ängslan. Men det vi gärna säger inom oss är ju faktiskt att när vi oroar oss och ängslar oss för morgondagen är det ju egentligen så att vi säger att vi tror inte riktigt att Gud håller sitt ord. Antingen att han inte vill eller att han inte kan ta hand om mig. Att han inte kommer att bära mig. Det finns en sån här berättelse som jag bär med mig från min barndom som som jag fick berättad, som fastnade liksom. Jag har ett väldigt selektivt minne. Jag minns bara sånt som jag tycker att jag har nytta av ibland. Men det här har fastnat någonstans. En gammal kvinna som berättade om när hon från gården där hon bodde så de hade mjölkkor och de var tvungna att gå ganska långt ut till vägen med mjölk, de här stora mjölkkrukorna som skulle hämtas i den stora vägen. När hon var ganska liten så fick hon ta ansvar i hemmet och en av hennes arbetsuppgifter var att bära den här tunga mjölkkrukan ut till vägen och ställa den där så att den kunde hämtas. Och så en dag när hon är där och sliter med den här tunga mjölkkrukan så kommer en grannbonde som har en häst och en vagn som sitter på vagnen på väg med sin mjölk och stannar bredvid flickan och säger att det där ser väldigt tungt ut. Får jag inte skjutsa dig ut till vägen så slipper du bära. Och hon blir naturligtvis glad för det och så klättrar hon upp på vagnen och så åker de iväg. Och sen efter en stund så märker den här bonden då att flickan står längst bak på vagnen och håller sin mjölkkruka så här. Den är ju tung, nästan lika stor som henne själv. Det vet jag att jag såg den inte. Men det är en tung kruka. Och bonden frågar henne, men kära någon, ska du inte ställa ner krukan på vagnen? Och flickan svarar att jag skulle vilja det, men då blir det så tungt för hästen. Och det där har liksom levt kvar i mig. Så reagerar vi väldigt ofta i det här sammanhanget. Vi kan säga att det här, det där tror jag att Gud tar hand om, men det här måste jag bära på. Och vi förstår inte att det är inte tyngre för Gud att ta hand om våra bördor och bekymmer. Därför att han bär redan oss. Om han redan bär oss, så finns det ingenting vi kan kasta på honom som är tyngre än det han redan bär. Oroa er inte, du lilla jord. Sen har vi den sista skälet till att inte oroa sig, som också är viktigt, nämligen det här. Det finns sånt som är viktigare. Du har bättre saker för dig än att oroa dig. Du har bara en livstid. Och det finns en del annat som du skulle kunna göra med den. Det finns en del annat som du skulle kunna upptäcka under den tiden. I vers 29 så säger Jesus, tänk inte på hur ni ska få något att äta och dricka. Oroa er inte. Och så i vers 31, sök istället hans rike så ska ni få det andra också. Och här är det är lite tydligare i grundtexten. På grekiska så är det samma ord. Tseteo betyder antingen att fråga efter någonting eller att söka någonting ihärdigt. Och det är det han säger här. Sök inte efter det där. Sök inte efter det ni ska ha att äta och det ni ska ha att dricka. Utan sök efter mitt rike. Så ska ni få det andra också. I början när vi pratade om Maslow och den här pyramiden som vi hade, om ni minns det, jag har hållit på så länge nu så att det är väl nästan 2018. Men i alla fall. Så såg vi att ett otillfredsställt behov kan liksom uppta hela vårt väsen. Det kan ta all vår uppmärksamhet. Det kan vara liksom det enda vi tänker på. Och om det är så att vårt liv är helt och hållet upptaget av det jordiska, hur jag ska antingen få mat för dagen, men lika gärna också hur jag ska ta hand om mina karriärmöjligheter, hur jag ska sköta min utbildning, vad jag ska investera i nästa år, vad som behövs göras på huset, allt det där. Om det upptar hela min tid och min uppmärksamhet, så kommer jag att missa någonting som är större. Och det är det som Jesus försöker skaka om sina lärjungar. Det har han gjort hela vägen fram till Golgata, så kommer han att fortsätta med det. Att prata med sina lärjungar och säga, slösa inte bort ert liv och er energi på det här. På det som ni redan har blivit lovade. Utan sök det som verkligen har ett värde. I nästa text här så står det, det står lite olika översättningar, men i folkbibeln så är det här en text att ta med sig. Förgäves stiger ni upp tidigt och går sent till vila för att äta det bröd ni slitit för. Detta ger han åt sina vänner medan de sover. Det här är den guden som Jesus känner och som han talar om. Den som ger det åt sina vänner, det de behöver, medan de sover. Så han säger, ägna inte all er tid åt det som ni ändå har blivit lovade. Utan sök det som har bestående värde. Sök Guds rike. Investera era medel i kärlek, i goda gärningar. Skaffa er en skatt i ett rike som består. Därför att där er skatt är, kommer ert hjärta att vara. Det som du brinner för, det som du fäster din tid vid, det är det som kommer att vara ankaret för ditt hjärta. Och det är värt att fundera över vad det är för någonting. Det är värt att fundera över. Därför att vi har bara en sorts tid. Och det är livstid. Och det som jag lägger min tid på, det kommer att vara ankaret för mitt hjärta. Och det är sant, oavsett om det är, oavsett om du är tror på Gud eller inte, det är oavsett liksom var du står i din vandring i livet, så är det så. Det du lägger din tid på, det kommer att bli ett ankare i ditt liv, i ditt hjärta. Och där din skatt är, kommer ditt hjärta att vara. Och för att ta liksom det som Jesus säger här och liksom föra ihop det i det här sammanhanget, så kan man säga att Jesus säger att bara den som förtröstar på Gud i vardagen har plats för Guds rike i sitt liv. Det är det han säger. Bara den som vågar lita på Gud när det gäller vardagslivet. Inte bara det religiösa. Det religiösa, det är inga problem. Men vardagslivet är den tid som du lever. Det är majoriteten av ditt liv. Och bara den som vågar överlåta sitt vardagsliv till Gud har utrymme för Guds rike i sitt liv. Därför att om jag är fokuserad hela tiden på hur jag ska klara av min vardagssituation, då har jag inte möjlighet att lyfta blicken och se någonting större och se någonting mer. Och jag har inte möjlighet att se andra människor. Jag har inte möjlighet att se de behov som finns omkring mig som jag kan mätta. Bara den som förtröstar på Gud i vardagen har plats för Guds rike i sitt liv. Som jag sa i början så är det för sent nu att göra någonting åt 2017. Det blev som det blev. Jag är inte så bra på det där med nyårslöften. Jag har slutat med det vid det här laget för att det har liksom... Jag kommer aldrig ihåg vad de var förrän det är alldeles för sent och det är bara jobbigt. Men däremot så har jag börjat med någonting nytt. Istället för att bestämma mig för att lova vad jag ska åstadkomma inför året som kommer, så ställer jag frågan, vad vill jag vara någonstans om ett år? Vad vill jag se i mitt liv om ett år? Vad vill jag ska ha hänt i mitt liv om ett år? Och när jag nu går in i det nya året, vad vill jag ska prägla det året? Så att jag åtminstone får börja och sluta på det sätt som jag vill att det ska få vara. Och jag vet inte om du har såna tankar. Men jag vill utmana dig att tänka så. Att fundera igenom, vad vill du ha ut av det här året som kommer? Är det så att du är här och känner den här guden som vi har talat om, så gör det till din bön. Be honom om det här vill jag ha. Fångar du upp Jesu ord, så skulle jag göra det, skulle jag säga, jag skulle vilja söka ditt rike det här året. Det vill säga, jag vill se någonting mer av det som är vår relation. Jag vill ha tagit nästa steg i vår relation. Jag vill få se mer av ditt rike omkring mig under det här året. Jag vill få fungera på nya sätt, i nya gåvor. Jag vill släppa taget om min rädsla, min oro inför morgondagen. Jag vill ha fått ha betytt någonting för någon annan. Jag vill ha fått investera någonting av mitt liv och min tid för en annan människas skull. Jag vill ha fått berätta för någon om det som är hoppet och ljuset i mitt liv. Jag vill ha fått befrielse när det gäller att leva i generositet. Befrielse från det som binder mig i mitt eget. Jag vill ha fått lämna det här året i Guds händer. Det är det jag vill med året som kommer. Om du kom hit idag och bar på oro och ängslan för morgondagen, så gör det till din bön. Att bära på ängslan och oro tjänar ingenting till. Men gör det till en övning i ditt liv att när du har oro, formulera dem till bön inför Gud och släpp dem i hans händer. Han är den som slösar på goda gåvor till ogräset. Han är den som göder ohyran i träden. Han har mycket gott att ge dig om du vill. Och han håller ingenting tillbaka. Vi ber tillsammans. Herre, vi ber att vi ska få se på våra liv på det sättet som du gör. Först och främst vill vi tacka dig för året som har varit. För allt vad det blev. Allt det som vi hade planerat, som vi lyckades med. Allt som vi inte lyckades med och har fått lära oss någonting av. Allt som kom i vår väg, gott eller ont, som du har burit oss igenom. Men framförallt så ber vi, Herre, att du ska ta hand om det året som ligger framför. Lär oss det här året att lita på dig. Att släppa greppet om ängslan och oro. Få lägga vårt liv och våra dagar i dina händer. Att ägna oss åt det som vi kan förändra. Ägna oss åt det som har ett bestående värde. Skapa, Herre, utrymme i våra liv för det som har evighetsvärde. Det som är värt att spara på. Ge oss ögon som älskar det goda. Som lätt får syn på det när det finns omkring oss. Ge oss hjärtan som dras till det som är gott och bestående. Så att vi strör det omkring oss och vi söker upp det var det än det står att finna. Och ge oss framförallt ett sinne av barnets tacksamhet och spontana generositet. Därför vi vet att om vi får allt ifrån dig så finns det inget vi inte kan ge. Och vi vet att du kommer att ta hand om oss. Så välsigna det som ligger framför. Välsigna den veckan som kommer. Välsigna det här året. Och välsigna varje steg, varje andetag, varje minut vi får leva på den här jorden. Tills tiden är fullbordad. I Jesu namn. Amen.